Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vad vill du med idag?
Ska du satsa allt på ägden?
Kan det komma iväg någon frustrationstweet?
Det här var inte femma.
Alltså kommunikation och taktik, nu är det viktigt.
Ska jag vara ärlig så ser jag ingen som höger ytter som bättre än mig.
Kombinera tjockis på träningen är bäst.
Det är brandbull.
Hej och välkomna till avsnitt 174 av Are You Sirius, denna vecka hemma hos Sirius scouting-ansvarige Adrian von Heine. Det har ju varit lite diskussioner här om din titel. Men nu Ola läxade ju upp mig och sa att det är scouting-ansvarig som gäller.
Ja, så är det. Ja,
du kan inte gå runt och vara din egen chef sån.
Nej, och det är väl inte konstigt än så.
Ja, men det ser ju bättre ut, chefscout.
Ja, men ja, så, som Ola var inne på också, vi har ju en som är scout, och det är ju jag.
Scout över dig själv.
Ja, nej, och i slutändan så en titel är inte det som är viktigast, utan det är att man går till jobbet och gör sitt bästa varje dag, och det är det jag försöker göra. Och sen om det står att jag är scoutingansvarig eller hjälpreda eller assistent, det är inte det viktiga, utan jag är jättenöjd med vad jag var, där jag är, och lär mig jättemycket såklart. Så scoutingansvarig, det låter bra.
Ja, hur är läget idag denna onsdag?
Det är bra tycker jag.
Du har ju haft massa problem, sa du precis.
Men det har varit en strulig morgon. Jag har suttit här sedan 6:30 och väntat på hantverkare som inte dök upp. Och sen blev det kundtjänst och lite ilska och frustration från bägge håll, tror jag, i 40 minuter. Och sen kom faktiskt hantverkaren här. Men hade då inte rätt prylar med sig, så vi fick ändå boka om till nästa onsdag. Så var det. Han käkade lunch här med vår U19-tränare Jonathan däremellan också.
Som sa att han aldrig hade sett dig så arg.
Ja, nej. Så är det.
Det är ju svårt att föreställa sig det. För du är ju alltid glad och trevlig liksom, så här. Du har ju en sån uppsyn.
Ja, nej, jag försöker vara glad och trevlig. Men jag tänker om det är någon gång som man får vara lite ilsk och irriterad, så kanske det är mot kundtjänst för ett tyskt jättebolag. Det kanske är de man ska vara, passa på att vara irriterad på och spara glädjen åt andra.
Ja, så kan det vara i alla fall. Ni har ju tränat 2 pass här efter lördagens match mot Gävle. Första 5-0. Vad säger du om matchen till att börja med? Årets första.
Att det inte är givet att ett lag så här tidigt på säsongen får ett sånt resultat, en sån prestation som vi fick. Alla nya spelare gjorde bra ifrån sig. Alla spelare som har spelat i Sirius tidigare gjorde också bra ifrån sig, och kollektivt en bra insats. Och det var andra lag i Sverige som hade stora bekymmer mot lag på ungefär samma nivå som Gävle. Så jag är jättenöjd, och det är vi alla i tränarteamet med hur matchen blev. Det är klart att i den bästa världen hade vi kunnat trycka på och mala ner Gävle ännu mer även i andra halvlek, samtidigt som Gävle verkade anpassa sitt spelsätt lite grann och blev lägre än vad de var i första halvlek och inte bjöd på lika mycket ytor. Så jag är väldigt nöjd, och alla spelare fick rikligt med speltid. Så det var kanon.
Och de här 2 träningarna ni har haft sen dess, hur har de varit?
Måndagen var väldigt lugn med fokus på återhämtning, och sen var det ett styrkepass efter lunch. Så det var, där fanns det väl inte så mycket att ta med rent träningsmässigt, så, förutom att spelarna blev starkare. Och vi pratade igenom matchen lite grann innan. Tisdagen var ett tufft pass. Spelarna malde på ordentligt, men det var bra. Det var mycket grejer som var bra. Och där vi redan börjat blicka vidare mot hur vi ska, inte tackla Akropolis, men vårt spelsätt under året. Så bra träning i tisdags.
Och idag då, onsdag, är det ledigt.
Vi är inte på jobbet.
Så är det. Jag sitter ju här i ditt hem och jag brukar göra en liten beskrivning. Det är ganska klassiskt, känns det som.
Ja, det är
tydliga rummarkeringar.
Jag flyttade hit för snart 3 år sedan, och farmor och farfar flyttade ut ur sin sin gamla bostad till en mindre bostad. Och då blev det möbler över, så jag har försökt plocka med mig så mycket som möjligt. Och som tidigare student så har det varit ett ekonomiskt väldigt gynnsamt alternativ. Så det är väl så som man kan beskriva inredningen. Så mycket, mycket farmor och farfar inspirerat.
Mm, lite tavlor, Håkan Hellström såklart.
Ja, det är ju inte farmor och farfar inspirerat. Nej. Det är en julklapp från min flickvän Else för något år sedan. Så det är lite Göteborg på väggarna fortfarande.
Mm, och sen har du även lite tröjor, såg jag, lite matchtröjor uppe på väggen.
Det var de två lagen som jag har varit verksam i tidigare. Och första matchtröjan som pappa kom hem med från England. Så. Den vägrade jag på mig först, men efter en stund så blev även jag fotbollsintresserad. Och inte bara pappa, så då fick den åka med och sitta uppe på väggen.
Mm. Vi drar igång med en faktaruta som vanligt, och det är ju samma frågor som vanligt nu för tiden från travronden. Är du travintresserad? Kan vi?
Jag är inte travintresserad. Nej. Min mamma var på Solvalla en gång. Jag var
det är det närmsta jag har kommit.
Nej, så är jag inte.
Prix d'Amérique var väl i helgen annars. Björn Goop vann.
Ja, inget av de namnen säger mig någonting faktiskt.
Nej, så kan det vara. Vad är det bästa med att vara Adrian von Heine?
Jag omges med väldigt många fina människor. Lukas, min rumskompis, Elsa, min flickvän, och härliga kollegor, gamla kursare, jättemycket fint folk runt omkring mig. Och ett fantastiskt roligt jobb med kollegor som är roliga att arbeta med. Och familjen min, även om den inte är här, så de mår bra och är friska, det glädjer mig också såklart. Så mycket som är bra med att vara Adrian von Heine.
Hur var du i skolan?
Jag var duktig i skolan, var jag. På gymnasiet var jag med i elevråd och ordförande för elevrådet. Och engagerad. Sen så, jag tror att jag fick ändå slita lite för att vara duktig, men jag var duktig.
Du får välja vilken spelare du vill att plocka in till Sirius. Vem väljer du?
Ja, men det måste ju vara den som är bäst. Och nu har ju han utgående kontrakt. Ja.
Har du lagt in en stöt?
Ja, men 5 miljarder hade han i lön. Det är lite över vår budget, men Messi får det vara.
Mm. Vad är det mest pinsamma du har gjort?
Oj, mest pinsamma jag har gjort? Mest pinsamma, det... Ja, vad fan. Oj, nu svor jag i podd också. Det var väl det då, svära direkt i eten. Det var dåligt, så det får väl vara det som kommer upp på nätet innan nu svära här precis inför dig, Maisel, och alla lyssnare.
Ja, vi förlåter dig. Ja. När är det som jobbigast att vara Adrian von Heine?
Det är på gymmet. På gymmet är det jobbigast att vara Adrian von Heine. Jag kämpar för att komma ikapp övriga tränarkollegor, men de ligger mycket framför mig, och det märkte jag förra veckan på något gympass som Daniel satte ihop hastigt och lustigt. Vad trött jag var.
Ja, var du sämst i av dem som körde?
Jag är absolut sämst i tränarteamet på gymmet. Det är ingen
tuff
tvekan.
Konkurrens där.
Ja, men jag tänker att jag försöker jobba, så nu är det något pass varje dag. Men det har varit svårt att hinna med tidigare. Många bortförklaringar, men det är sämst att vara från henne på gymmet.
Vem är närmast framför, skulle du säga?
Men det är ju Theo, så är det ju. Så jag känner att jag försöker jaga honom. Men han är flitig, så jag tänker att vi är i botten, vi jobbar oss närmare toppen. Sen det är klart att Anton och Johan och Daniel och Ola, starka människor, men vi kör.
Vilken är din bästa respektive sämsta affär?
Sämsta är enkel, det var när jag köpte gymkort på Friskis här. Jag tror det var förra vintern. Det använde jag 2 gånger, så det blev ju 1 000 kronor per gymbesök på ett år. Det är ju riktigt dålig affär. Bästa, förhoppningsvis den här lägenheten. Hoppas man är bra. Men annars har jag inte gjort någon affär så som är slagit väl ut ännu.
Vem i fotbollsvärlden skulle du helst ha ett glas i bubbel med?
Oj. Jag inspireras, jag vet inte om jag gör, men jag fascineras av Mourinho. Och även om han just nu kanske är på dekis, så hade det varit spännande att höra honom berätta om ledarskap och så. Så Mourinho får det vara.
Vad gör du en ledig lördag?
Lördagar är aldrig lediga, det är alltid matcher. Men nu rättade jag bara din fråga, det var onödigt. Ofta så försöker jag spendera tid med Else, och ofta även med hennes familj i Sunnersta. Så en god middag med dem på kvällen, och kanske spendera lite tid i soffan och med deras djur.
Ja, vad är det för djur?
Det är alla möjliga djur. Det är bin, det är höns och det är katter. Bina kanske jag inte spenderar tid med. Så.
Vilken tv-serie tittar du på senast?
Ja, det är lite olika. Jag såg faktiskt nu precis klart en säsong Suits, men jag och Else följer även Office och The Office, och då är det den amerikanska för de som är petiga. Brittiska får vi ta sen. Och sen ser jag faktiskt även Tunna blå linjen när jag hinner på SVT, som jag tycker är väldigt bra.
Om du inte hade hållit på med fotboll, vad hade du då gjort?
Då hade jag haft knappt ett år kvar på juristprogrammet. Så då hade jag studerat juridik och ja, sannolikt även jobbat med juridik i framtiden.
Vad är det konstigaste du har varit med om på en fotbollsplan?
Ja, bra fråga också. Ja, men det är ju någon skada så när det var någon som fick någon fot upp i ansiktet. Jag fick en tand som satt fast i mitt huvud en gång när jag var ute och nickade som målvakt när jag spelade själv. Det var lite märkligt kanske, att ha tänder som sitter i huvudet på en. Men ja, är det någon skada så, annars har det inte varit med något supermärkligt.
Vilket är ditt livsmotto?
Jag trodde det var att bita ihop, men sen så dels så tycker inte Elsa att jag är så bra på att bita ihop, utan mest går runt och smågnäller hela tiden. Sen var jag hos tandläkaren när jag var hemma nu över jul, och hon sa att man ska absolut inte bita ihop. Det är tydligen dåligt för tänderna. Så nu är det inte bita ihop längre, så då får det vara något annat då. Jag vet inte.
Vad står överst på din bucket list?
Ja, men någon gång ska jag bli klar med den här juristutbildningen, men det är ganska tråkigt. Pappa hade gått upp på Kilimanjaro. Mm. Så ni kanske följer med pappa upp på Kilimanjaro. Då. Det har varit häftigt.
Vilket är ditt bästa råd för att bli lika framgångsrik som du är?
Ja, jag vill inte säga att jag är så framgångsrik så. Utan jobba hårt, gå upp på morgonen och gör ditt bästa varje dag. Och sen jag tror jag också det är viktigt att man hittar personer som är skickliga, som går framför en. Jag tycker att jag har haft en oerhörd förmån i att ha Petter och Conny som chefer i akademin, och Ola som chef i A-laget, och även Henrik och nu Daniel såklart. Men ha chefer som du tror på, litar på och tycker om att jobba hårt tillsammans med. Då blir det lättare.
Om du får bjuda tre personer i världen på middag likt halv åtta hos mig, vilka skulle det bli?
Men jag var faktiskt åt middag med en nära tränarkollega, Erik, här förra söndagen. Och jag, Erik som är tränare för U14 och Danne som är tränare för U15 och Theo har käkat många middagar ihop, men det var alldeles för länge sedan. Så det är dags nu igen att vi drar ihop, vi fyra, och sitter och berättar sanningar för varandra. Så det får bli de tre.
Vilken är din dolda talang?
Jag har ingen dold talang så. Jag försöker bli duktig på att laga tomatsås. Men nej, jag har ingen.
Ja, du hade uppvaktat, sa du, i truppen om tomatsås.
Ja, Ekin kommer att fråga här om några recept på tomatsås. Och jag gjorde så gott jag kunde för att skriva ner mina erfarenheter.
Ja, berätta för alla som undrar nu. Hur gör man en bra tomatsås?
Först och främst så tar man väldigt lång tid på sig. Du gör en tomatsås till middagen vid lunch och sen får den stå puttra hela eftermiddagen. Så nu under hösten när man har spenderat mycket tid hemma så har det varit perfekt. Men det är fräselök och så med lite tomatpuré och sen massvis med förhoppningsvis då riktigt goda, bra tomater. Och så låter man det puttra ihop under hela eftermiddagen. Lite soja, kanske lite rödvin också. Salt och peppar. Det räcker.
Vilken är din senast nedladdade app?
Ja, men det är ju också kopplat till att jag vill bli bättre på gymmet. Försvarsmaktens träningsapp. Det var min yngsta lillbror som tipsade om den. Så nu försöker jag göra ett pass på Försvarsmaktens träningsapp varje dag. Så det är den. Det kan jag rekommendera många.
De ja, det vet jag. Min kollega Henrik Söderlund har ju laddat ner den. Han har ju rasat i vikt.
Ja.
Det har ju gått från large till medium.
Oj, jag vet inte om jag kommer kunna... Ja, jag kanske får göra om lite vikt till någon muskel istället. För det finns inte en enda på kroppen. Men ja...
You guys, are you serious about this?
Yes, då kör vi igång på allvar här. Jag skulle ju leta en bild på dig i bildarkivet. Då hittade jag en fantastisk bild från IFK Göteborg.
Ja, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det är en gammal lagbild.
Japp. Yep.
Kanske 2011, 2012.
Något sånt någonting. Tror jag stod.
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja, det...
Du ser ju väldigt glad ut där också.
Men det kanske är representativt för jag är som person.
Var det någon, jag skummade namnen i truppen. Ja. Var det någon som blev något, om man säger så?
Ja, förhoppningsvis är det väl många som fortfarande kan bli något. Hampus Dahlqvist har spelat i Lindome GIF. Och nu på väg till höjs, vad jag förstår. Rickard Sindrich spelar i Trollhättan. Alexander Lexell spelar i Trollhättan. Jonathan Bäckman spelar i Kviding. Så det är ganska många på division 1-nivå. Men vad jag vet så är det ingen som var med i det blåvitt laget som har... Jo, Oskar Kindlund såklart. Men ja. han kom ju senare och jag har aldrig spelat med Oskar faktiskt själv. Men det är väl av blåvitt 97 så tror jag inte det är någon som riktigt har slagit igenom så.
Än.
Nej, precis.
Ja. Men du var målvakt, hur kom det sig?
Vi är faktiskt en målvaktsfamilj. Pappa var målvakt när han spelade. Och sen har vi blivit det, både jag och mina två lillebröder, Felix och Theodor. Alla har stått i mål. Och jag spelade väl ute också, men jag hade lite ansträngningsastma och tyckte det var lite jobbigt att springa när jag var 9-10. Så då blev det mycket målvakt. Och i Blåvitt så var jag bara målvakt.
Och din aktiva karriär, hur såg den ut?
Jag började spela i Hobo Spildal, en lokal klubb nära där jag bor, eller bodde i Göteborg. Och när jag var...
Otroligt fula matchtröjor.
Ja, hade framförallt. De blir bättre och bättre hela tiden. De är ju också unika. Det tycker jag är fint. Men ja, de kanske är väl spretiga. Hobo Spildal mötte ju Sirius.
Jag var faktiskt på en match där på Hovåsvallen.
Hovåsvallen är ju väldigt fin.
Naturskön. Ja, ja, 0-0 tror jag det blev. Ja,
missar man mål så hamnar bollen i havet. Mm. Men där spelade jag fram till jag var 10 var det nog. Och flyttade till, eller började spela för IFK Göteborg. Och där spelade jag fram till jag var 16-17. Och var väl med upp till U17-laget. Men jag valde inte gå på elitidrottsgymnasiet utan gå på en annan skola. Och i den vevan så blev det också så att jag slutade i Blåvitt och spelade ett år i Kviding. I lite olika lag, U17 och U19, var med en del och tränade med A-laget och satt faktiskt på bänken en match division 1. Men i den vevan började jag också mer aktivt som ledare i Hovås Bildal, som tränare för deras pojken 99. Och jag tyckte faktiskt det var roligare att vara tränare och ledare än att spela själv när jag var där 17-18. Så då valde jag att göra det, eller prioritera det före, och spelade egentligen mest för kul i Hovås Spillal seniorlag där 2 år någonting innan jag faktiskt blev tränare för seniorlaget. Så det var väl så som min aktiva karriär såg ut.
Mm, men var det att du kände liksom att det kanske inte kommer bära hela vägen som gjorde att du kände att det var roligare att träna? Eller?
Ja, det insåg jag väl egentligen när jag slutade spela i Göteborg, eller även innan, att det blir nog inte så att jag kan försörja mig på det här. Men egentligen så tror jag nog att jag tyckte att det var roligare att leda andra än att springa själv. Och sen är det klart att hade jag gjort mitt absolut allra bästa så kanske det hade blivit någon säsong i division 1. Så. Mycket mer än så hade det sannolikt inte blivit.
Och du är ju släkt med Kim Bergstrand.
Vi är ingifta släktingar.
Berätta hur det ligger till.
Hans fru Ann är kusin med min pappa. Sen så är det så att mina egna kusiner bor i Luleå. Och det geografiska avståndet har väl gjort att Ann och Kim och deras familj har varit närmre. Det är de jag har bott hos när jag varit uppe och hälsat på i Stockholm. Och jag har väl haft så god relation som man har med kusiner och sysslingar. Så... Hans två döttrar är mina sysslingar helt enkelt.
Mm. Och hur har den liksom relationen varit liksom, om man kollar fotbollsmässigt genom åren?
Jag har ju alltid följt Kim. Jag kommer ihåg att den här tidningsnotisen när Bergstrand tar över BP, vad kan det vara, 2008 måste det varit. Klippte jag väl ut när jag såg den när jag var 10-11. Och sen följde jag BP, önskade mig en BP-tröja i julklapp. Typ
ja,
där.
De måste vara svåra att få tag på.
Ja, jag fick en Vi gick upp-tröja av Kim faktiskt, när de vann mot Ljungskile i kvalet 2008. Men och sen hamnade han i Sirius och i den vevan började jag följa Sirius mest i tidningar och sånt. Mer aktivt sen när Blåsvarta baksmällan drog igång. Då kunde man ju följa dem och lyssna på vad supportrar tyckte om Sirius i varje fall. Och sen dess har jag följt Sirius ordentligt. Och nu såklart, är det med tanke på det jobbet som jag har, så Djurgården är ju enkla att följa. Och jag blev jätteglad för Kims skull när de tog guld här förra året.
Men hur mycket kontakt, alltså har han coachat dig på något sätt? Liksom, Adrian, om du ska tänk på det här. Liksom.
Nej, det vet jag inte. Däremot så har jag varit väldigt inspirerad av, jag menar, av hans ledarresa från ungdomstränare i Brommapojkarna och bli tränare där själv. Och hur han var med och formade Sirius är också inspirerad utav. Men det är inte så att vi pratar särskilt ofta om att tänk på det här och gör så här. Utan där tror jag har andra som jag har jobbat tajtare ihop med att tacka mer. Men det är klart att ta sig från ungdomstränare i Brommapojkarna till att vinna SM-guld med Djurgården, det är inte alla som gör det, och det inspireras jag såklart av.
Hur mycket kontakt har ni nu för tiden?
Jag mässade honom här nyligen, men annars det är inte jätteofta. Jag önskar grattis på födelsedagar och säger hej när vi ses i samband med matcher. Men någon gång när jag flyttade upp här så har vi varit och käkat middag, och hans familj har varit här och tittat på lägenheten vid något tillfälle också. Men det är, jag tänker, som du har med dina släktingar, inte mycket mer än så.
Men det var ändå en form av inspirationskraft liksom, att ha honom ändå hyfsat nära.
Ja, och kanske allra helst när jag var ännu yngre. I att vi har en duktig fotbollstränare i släkten. Det har jag inspirerats av. Så. Och kanske också öppnat upp att det här kan man jobba med. Istället för att sitta och skriva i Excel-ark med ekonomi, så kan man sitta och tanka hem fotbollsmatcher och titta på DVD:er och planera träningar. Det kanske inte alla 12-åringar ser framför sig, men det kunde jag göra när jag var där och hälsade på dem.
Mm. Vi ska inte hoppa elefanten i rummet. Han har ju varit lite i blåsväder här senaste tiden. Har du haft någon kontakt med honom om det?
Ja, jag mässade faktiskt honom igår morse. Och så att jag läste intervjun i Fotbollskanalen där han sa att han mådde dåligt. Och jag ville väl bara säga att jag uppskattar honom mycket som person och skicka en tanke, ja. Mer så.
Det blev väl ganska konstigt, får man ju, jag har ju haft daglig kontakt med Kim, får man ju nästan säga, i 7 år. Jag blev ju nerringd igår eller när det nu var om det här, men det är väl, ja, jag vet inte vad man ska säga om det, men det är väl ingen som tror på allvar att Kim Bergstrand har läggningar åt det hållet.
Nej, det är klart att det ska man inte ens behöva förklara. Men jag tycker att Kim har sagt allt det som finns att säga. Han har bett om ursäkt för det han har gjort. Och ja, det är väl bara att försöka lägga det bakom sig.
Yes, men det var där ditt band till Sirius skapades och växte fram.
Ja, så Kim är såklart en stor del. Och min första Sirius-match var den här hemska höstkvällen mot Östersund.
En klassisk match.
Klassisk match. Ja. Men sen har jag faktiskt kanske närmare följt Sirius via Blåsvarta baksmällan de första åren. Och lyssnade på alla avsnitt där 2014, 2015, 2016. Så det är väl så. Och sen när jag flyttade hit så gick det ganska fort innan jag började jobba i klubben också.
Det är ändå en intressant koppling liksom som blir från Göteborg, och så har du Kim här och så börjar intressera dig och sen så hamnar du i Sirius. Det är en speciell resa nästan liksom, så det känns ganska målmedvetet.
Ja, men lite målmedvetet tror jag det var. Jag skrev mitt gymnasiearbete om Sirius faktiskt, och jag vet att jag var här 2012, det var första när Kim bara hade varit här ett halvår och såg på löten och tittade lite. Och,
men vad sa han då?
Ja, men då bytte han ju om i det här klassiska dokumentskåpet. Ja, och han och Thomas hade planerade budgeten för året efter och fick sitta med där. Då praoade jag väl egentligen hos Robert Björknäs, jag tror jag, i BP. Men den lediga dagen så åkte jag med Kim till hans jobb istället. Det var ju roligt, jag var med såklart. Målmedvetet. Jag visste att jag ville plugga juridik, och de kanske mest förnäma juridikutbildningarna finns i Lund och Uppsala, och i Uppsala fanns Sirius, så då blev det Sirius eller Uppsala, och sen väl i Uppsala så blev det ganska snabbt också Sirius, och nu är det ingen juridik utan bara fotboll.
Ja, så det var liksom, hur växte det fram att du skulle lämna juridiken i alla fall för tillfället?
Det var väl Ola egentligen som under sommaren konstaterade att det fanns en möjlighet att hitta en mer tydlig roll kring A-laget. Och sen växte det fram, och under hösten så blev det så att jag lämnade över uppgifter i akademin till andra och bara koncentrerade mig på A-laget. Och sen blev det så att Det blev en heltidstjänst och det har varit att stå i under ganska lång tid. Men jag vill ändå göra klart den terminen som jag hade påbörjat. Så nu i samband med terminslutet och starten på den nya säsongen så har det bara blivit fotboll. Mm.
Har du någon nytta av juridiken? Är du inne och pillar i Olas kontrakt att den där paragrafen får du formulera om?
Ja, eller? Lite så skulle jag ändå vilja säga.
Ja, det vill man höra mer om.
Inte just säga att så här kan du inte skriva eller så här ska du skriva. Men jag tror att juridik handlar om att lösa bekymmer. Och det kan du använda dig av i alla olika branscher. Nu gör jag det inom fotbollen, men det går att... Ja, som sagt, oavsett bransch så handlar juridik om att lösa en människas problem. Och avtal är ju en sån sak. Men jag tror också att sättet att uttrycka sig, sättet att angripa frågeställningar och bekymmer som du ställs inför, kan man hitta mycket inspiration i juridiken. Så, ja,
men det är Ola, han skickar inte kontrakten till dig, bara Adrian kastat öga på det här.
Jag är med och tittar på avtal, absolut.
Och hur ofta får du göra en insats?
Ja, jag och Ola gör det mesta ihop. Så jag skulle väl säga att med dem...
Men det är ju ganska standard också, antar jag.
Och överlag så är det två personer som kan titta på ett avtal, oavsett om du är jurist eller inte, så är det större sannolikhet att du hittar något som är fel eller konstigt. Om du och jag läser samma sak så tolkar vi det på olika sätt. Och där handlar det om att försöka hitta en tolkning som stämmer. Så att vi är två som tittar på ett avtal, det ser inte som konstigt.
Men du har gjort något av en kometkarriär, får man säga, som många andra i Sirius också. Om du drar det liksom i snabba ryck från att du liksom kom in i akademin.
Ja, Tim sa det igår. Haha, kometkarriären. Det känns ju som det är något man har fått. Det vet jag inte. Jag hoppas att jag har jobbat hårt och förtjänat inte möjligheten att stiga. Men ja. Hur som haver, jag började vad blir det? Fyra år sedan. I akademin. Som tränare då för 04-erna. Och tillsammans med Erik och Magnus. Och hade dem under ett år. Året därefter så fortsatte jag med 04-erna. Men då också i en roll som koordinator för 13, 14 och 15. Mer administrativa sysslor. Och se till att föräldramöten hålls. Så att alla spelare har rätt information och kalendern är uppdaterad. Och när de här 04-erna sen skulle gå in i U16 så var det dags att byta tränare till Marcus. Och då blev jag istället bara koordinator för 13, 14, 15. Och jobbade väldigt nära de tränarna i att bolla tankar och idéer om träning och matcher och sådana saker. Och under sommaren här så släppte jag det helt för att istället pyssla med A-laget. Och... Sen,
hur kom det sig att du hamnade liksom i A-laget?
Egentligen så skulle jag väl för andra sommaren i rad jobbat på Svenska fotbollförbundet på deras övergångsavdelning. Men på grund av corona så blev det anställningsstopp och helt plötsligt hade jag inte så mycket att göra. Så då blev det att jag hjälpte, gled ner på A-lagsträningarna. Och jag har ju haft en roll sen Mirsa och Henrik började som tränare för Sirius med analys. Så det var egentligen så rimligt att jag var med i större omfattning när jag hade den tiden. Och i det så bollade Ola över mer och mer scoutinguppdrag på mig också. Och så det var väl på den resan. Så under sommaren blev det egentligen bara så att jag höll på med A-laget. Och när hösten sen började så gick jag åter till skolan. Men istället för att lägga eftermiddagar och kvällar på akademin så fick jag lägga eftermiddagar och kvällar på A-laget.
Kan du, när jag hade Theo här, han sa ju att han kan sakna akademin. Liksom. Ja. Kan du också känna att, det liksom, att du inte var klar där, eller?
Ja, det tror jag kanske. Jag tror inte att det är säkert att jag för alltid kommer jobba i ett A-lag. Utan nu är jag i A-laget och ska göra det bästa möjliga där för Sirius. Och samtidigt plocka på mig så mycket erfarenheter och lärdomar som möjligt. Och jag tror absolut att jag hade kunnat hamna i akademin i en roll igen. Och då tänker jag att det är en jätteerfarenhet att ha varit i ett A-lag och sett hur en allsvensk miljö är och vet vilka egenskaper som premieras i en A-lagsverksamhet. Så ja, jag kan sakna det, jag kan längta efter vissa saker också, men jag tror också att jag kommer hamna där igen någon gång.
Som du nämnde, kom ju in som analytiker. Berätta om det. Man såg ju dig på läktaren en hel del förra året med paddan i högsta hugg.
Ja, jag tror att det var en roll som Mirsa hade tänkt ha om Kim och Thomas skulle varit kvar som tränare. Och då hade vi ett ganska så dyrt program som vi försökte, eller dyrt och dyrt, men ett stort program i varje fall. Haddel och Sportscode som vi fick, som jag fick lära känna och använda mig utav. Och då kodade jag egentligen det som hände under matcher för att kunna skicka ut till spelarna. Verkningsgraden av det, tveksamt. Och huruvida Henrik och Mirsa fick tillräckligt ut utav vad jag gjorde, också tveksamt. Men det var i varje fall ett första steg. Och under det året så utvecklades analysarbetet en hel del. Vi säkerställde att vi kunde ha klipp i paus. Vi kunde skicka ner klipp till bänken så att de kunde se, liksom få en överblick som man kanske inte får om man sitter på bänken. Och när Henrik och Theodor sen tog över så var jag med på, inte de första 2-3 matcherna, men sen var jag med på alla matcher och skickade klipp ner till bänken och framförallt säkerställde att vi hade möjlighet att ge spelarna videoåterkoppling i paus. Och nu till år så är det väl egentligen så att halva rollen handlar om analys och den andra halvan är scouting. Och i analysdelen så har än så länge mycket kretsat kring träning och att kategorisera vad som händer i träning utefter vilka övningar vi gör, spelets skeenden och vilka spelare som är aktiva. Så det är väl så analysrollen ser ut.
Ja, det kanske inte alla som känner till att det sitter ju kameror på studenterna som fångar allting. Ja. Du kan ju berätta mer hur det där funkar för de oinvigda.
Ja, nej, men det är två AI-kameror som ser till att man har en överblick över hela planen hela tiden. Så när som helst så kan man zooma in på en viss del eller zooma ut och se hela planen och alla lagdelar och alla spelarna. Så när träningen eller matchen startar så kopplar vi upp oss mot det systemet och så får vi möjlighet att vara både i iPad och på dator eller i telefon. Så då sitter jag med en dator och taggar det som händer. Och dels kan man få fram väldigt värdefull statistik. Till exempel så pratade vi efter matchen nu mot Gävle om att vi hade 16 offensiva inkast varvid vi behöll alla inom laget en styrka. Och man kan även få videoklipp och sekvenser som vi kan visa spelarna.
Vad har du lärt dig, eller vad är största lärdomen hittills tycker du av jobbet kring A-laget?
Jag tror att det handlar om förberedelse, planering, ordning och reda. Att du kan lägga ner oerhört mycket mer tid på en tränings- eller matchplanering än vad jag var van vid sedan tidigare. Och spelarna är där ute, spelare, ledare, alla professionella såklart. Det är deras jobb, det är en skillnad mot hur det är i akademin. Men just det här att man var förberedd, ha planerat, ha ordning på grejerna innan, så blir utförandet ofta bättre. Så det är väl det jag tar med mig allra mest.
Ja, och då har du kommit in här på den här scouting-delen där Sirius då sökt. Jag och Julia har berättat, det var ju Kuitin Bala var inne en sväng där och sen så blev han någon form av sportchef där i Jönköping. Sen var ju David Rofpana inne förra året och slutade där efter corona. Och han säger, nu har vi träffat rätt här med Adrian. Varför passar du så bra i den rollen?
Vad skönt att han säger så. Kanske jag får kvar jobbet en vecka till. Först och främst så tror jag att jag jobbar hårt. Försöker gå upp på morgnarna och komma till jobbet och försöka sprida lite energi i varje fall. Det är en nyckelfaktor oavsett vilket arbete man har på, försöka göra sitt bästa. Och det gör jag. Jag är långt ifrån perfekt och absolut inte fullärd. Men jag försöker bli bättre. Just inom scouting så försöker jag försöker vara analytisk och titta mycket på data och statistik. Kanske snarare än börja med videoklipp eller åka runt och titta på massa matcher.
Så vad är det för statistik du kollar på då, liksom, förutom det uppenbara?
Ja, vad är det uppenbara?
Ja, men mål, poäng eller liksom sån här spindlar och grejer liksom.
Nu är du inne på någonting. Spindlar är spännande. Mål och poäng, ja, det kan ju vara intressant.
Om det är en offensiv spelare eventuellt.
Ja, precis. Då är ju Christian Kouakou som gjorde många mål i Brage. Ja. Väldigt intressant så. Nej, men spindlar försöker jag skapa. Jag är inte säker på att jag behöver spindlar faktiskt. Utan jag sitter med Excel-ark. Det har från framförallt Y-Scout får mycket information. Och utifrån vilka positioner eller vilken position spelarna är på, så kan man välja ut vilka siffror som är intressanta.
Vad kan det vara för siffror? Liksom, är det defensiva brytningar? Eller
det skulle
liksom,
kunna vara brytningar, det skulle kunna vara vunna nickdueller, det skulle kunna vara lyckade progressiva passningar, det skulle kunna vara offensiva en mot en situationer, bollvinster. Det finns på internet och via Y-Scout så kan du få en oerhörd mängd information. Det viktiga kanske inte är att få all information, utan när du har den, veta vad du ska göra med den. Och då handlar det inte om att lägga till mer, utan plocka bort. Ja, vi i Sirius spelar så här. Vi vill att våra ytterbackar ska...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det ser på det här viset, då innebär att den här och den här statistiska datan är intressant. Så där försöker jag titta på vad vill vi göra, vad vill Theodor och Daniel bygga för spelsätt, vad vill Ola ha för trupp, hur ska vår identitet se ut, hur ska Sirius se ut på fotbollsplanen och vad kan högerbacken göra för att det ska se ut så. Vilka nyckelvärden ska vi titta på när vi rekryterar en högerback för att vi ska se ut så som vi vill göra. Och för vissa så kan det vara väldigt grafiskt snyggt med en spider. Egentligen så kan du få ut all den informationen med ett vanligt Excel-ark. Men om jag ska förmedla till Daniel, Theodor och Ola och jämföra spelare, så är en spider ett jättebra verktyg. Men det går att göra på andra sätt också.
Och vi ska vara lite SVT och förklara. Det är alltså en cirkel då, och då så brukar det bli spindellikt och man ska nå ut så långt som möjligt mot kanterna.
Ja, precis. Det blir som att man mäter i volym. Mm. Vilken, och har du en stor volym så blir det då tyder det på att spelaren är bättre. Men det är också lite pill att skapa sådana spiders. Och där var jag långt ifrån fullärd, men har faktiskt via Twitter lyckats fånga upp lite hjälp och inspiration från en 19-åring från Stockholm. Det är väl det jag försöker addera till vad kanske en klassisk scout gör. Åka runt och titta på fotbollsmatcher, det tror jag många kan göra, men jag personligen kan säga att jag inte kan se vem som blir allsvensk spelare och vem som inte kan bli allsvensk spelare om jag går och tittar på en Division 1-match. Men om jag tittar på alla spelarens aktioner över en säsong, då kanske jag kan få en större indikation på om spelaren är mogen att ta ett steg till eller inte.
Mm. De här första månaderna som du har haft den här rollen, hur har de varit? Liksom, att sätta sig in, liksom, hur har det gått till?
Sätta sig in tycker jag har varit, det är enkelt ska man väl kanske inte säga, men det har varit väldigt roligt. Både Henrik och Theodor, när de var här, nu Daniel och Theodor, men kanske framförallt Ola, har varit jätteöppna och verkligen försökt involvera mig i truppsammansättning och hur vi ska jobba vidare med truppen. Så det har varit väldigt, väldigt roligt först och främst. Sen tycker jag att det har blivit ännu roligare och att jag också har blivit bättre när jag har kunnat ha möjligheten att göra det på heltid sedan årsskiftet. När jag har behövt lägga först en hel dag på att plugga och därefter sätta mig med Excel-ark och Y-Scout på kvällarna, så man blir trött, det blir långa dagar och man blir inte riktigt lika vass som om du går upp och gör en sak på morgonen. Så nu sen årsskiftet framförallt har det varit otroligt roligt att gå upp och gå till jobbet och jobba tillsammans med Ola, Daniel och Theodor och alla de andra ledarna för att vi ska bli så bra som möjligt, både i teamet men också i spelartruppen.
någon form av arbetsfördelning eller hur man ska sätta det liksom. Du jobbar mycket siffror, mycket data och sådär. Jag antar att man ändå kanske vill kolla på någon match med någon spelare då och då, och sen men vi kan börja där i alla fall.
Ja, men det är klart att du kan inte bara sitta och titta på siffror. Det kommer aldrig gå, utan när vi har liksom sållat ut spelare så att vi ser vilka egenskaper spelarna har, då kan det ju fortfarande vara så att vi ska titta på video, olika aktioner som spelarna gör, titta på hela matcher på tv eller till och med live. Men en jätteviktig del är ju att säkerställa vilken personlighet som spelaren har. Daniel och Theodor jobbar hårt med att skapa en kultur, och det har Ola jobbat med tidigare också, att vi ska träna hårt, vi ska liksom jobba tillsammans för att vi ska bli så bra som möjligt, vi ska vilja utvecklas både som lag och som individer. Då måste du ha personligheter som skriver under på det, och i den bästa världen så har man full koll på alla som vi tittar på. Det har vi inte, då får vi se till att vi skaffar oss så bra koll som det bara går, med att prata med lagkompisar, före detta tränare, sportchefer, folk runt omkring spelaren, för att försöka skaffa sig en bild om hur personen är. Så det är väl de tre delarna, jag vet inte om det blev tydligt. Men data och statistik är en del, se matcher live eller på tv är en del, och personligheten en tredje del. Det är väl de tre delarna som jag och Ola jobbar med.
Hur funkar det då? Är det Ola som säger liksom, nu skulle vi liksom göra en lista på 5 vänsterbackar som vi kan vara intressanta, eller samlar du in en bruttolista på varje position om någon skulle försvinna, eller hur funkar den biten?
Ja, jag har väl Excel-ark för varje position.
Hur många spelare är det totalt?
Jättemånga, men det handlar också om att du ska kunna få ett statistiskt mätverktyg och kunna jämföra. Så bara för att du står på en Excel-lista så behöver inte det betyda att du är intressant. Sen så får man ju när det närmar sig jobba mer mot vissa spelare som man tycker är intressanta, och de kanske man följer upp oftare.
Men är det 20 namn per position? Eller
men det är också att ha en... I den här listan kanske 300 namn per position. Men det betyder inte att de 300 namnen är intressanta. Utan det handlar snarare om att du vill kunna jämföra med... alla allsvenska högerbackar är med på listan, alla allsvenska vänsterbackar är med. Det handlar inte om att vi är intresserade av alla allsvenska vänsterbackar, utan om vi hittar en vänsterback kunna jämföra statistiskt med Jonas Knutsen kanske. Även om vi kommer inte värva Jonas Knutsen så kan...
Men vi vill ha en som är ungefär som Jonas Knutsen.
Eller så vill vi ha någon som absolut inte är som Jonas Knutsen. Och om man då är lik Jonas Knutsen, så då var det
då faller man bort
kanske. Så det är svårt att säga. Och på vissa positioner är det betydligt fler spelare, baserat på vad vi har och inte har i truppen, men kanske också baserat på kontraktsläge, hur det ser ut nästa år och året därefter. Vi följer upp många spelare. Och,
har du fått ärva liksom namn också från tidigare? Eller?
Ja, lite men mycket. Och det där blir väl att Ola bollar in i att honom har vi tittat på tidigare. Vad tycker de om honom? Och Mauro Savastano är ju ett exempel på en spelare som Sirius har följt över tid. Och som, det är inte så att jag har hittat honom nu, utan tvärtom så har Sirius haft god kontakt med honom. Och han har funnits runt omkring i vårt nätverk tidigare. Så det är väl ett bra exempel på en spelare som inte jag fått ärva, men Sirius har skapat sig en kontakt med över tid. Även Christian Kouakou är ett sånt exempel som Sirius har följt under en lång tid även innan jag var här, men som jag helt utan att Ola pratar något om det skrev upp tidigt på en lista under sommaren, för han satt på ett utgående avtal med Braga, hamnade i Göteborg, men det dök ändå upp en möjlighet att ta honom nu inför den här säsongen. Så det är ett annat bra exempel på en spelare som Sirius har bildat sin uppfattning om över tid.
Men är det mer liksom där bygga upp och ha en plan om något händer nu än liksom, men nu behöver alltså att man agerar liksom. Adrian, hitta 5 vänsteryttrar.
Liksom. Målar inte här upp skillnaden på reagera och agera? Att du helst vill agera, alltså du vill vara... Vi ska driva utvecklingen i vilka spelare som kommer hit, snarare än att du reagerar på något som dyker upp. Jag tror det handlar om både och. För transfermarknaden och den lever sitt egna liv, och helt plötsligt dyker upp en möjlighet som kanske inte fanns för en vecka sedan, och ska vi reagera på den eller ska vi agera så som vi hade planerat tidigare? Man får ha de här två vågskålarna och bolla med hela tiden. Så jag tror det är svårt att säga att man ska göra det ena eller det andra, för det kanske dyker upp en möjlighet som, det här är liksom, för en vecka sedan hade det här låtit för bra för att vara sant, men nu finns det här, ska vi köra?
Men hur jobbar man med det, eller hur får man reda på sådana möjligheter, tänker jag? Alltså, man har ju hört att vissa har ju Excel-ark och så står det, ja, om vi har 2 miljoner, då är det de här som är aktuella. Ja. Om vi har 4 miljoner, då är det de här som är aktuella. Ja, liksom så. Ja. Hur funkar det? Hur tar man reda på sådana, liksom, är det agenterna som styr det där, eller hur? Ja,
styr, men det handlar om att skapa sig en relation med agenter så att man får nys om de här möjligheterna när de dyker upp. Och vi vill ju såklart försöka titta på spelare, så det är vi som söker upp dem snarare än tvärtom. Och det här tycker jag vi har varit bra, att det är vi som har drivit på och tagit kontakt med rådgivare och klubbar för att se vilka lösningar som finns. Och vi vill ju hitta spelare med egenskaper som passar utifrån vårt sätt, snarare än att vi lyssnar på, nu dök den här spelaren upp, ja, han är bra, men han passar kanske inte alls in hos oss. Nej, då var han inte så intressant, även om han framstod som bra utifrån.
Men vilka noteringar har du i Excel-arket? Är det liksom utgående kontrakt, eller ja, den här verkar inte passa in, han skulle kunna bli...
Ja, då kanske spelaren är kvar på det där Excel-arket, för det kan ju ändras. Om du har höga löneanspråk nu men inte hittat en klubb på ett halvår, då kanske löneanspråken inte är lika höga, och utgående avtal, ja, det utgår ju närmare tiden går, så kan den ekonomiska situationen kring spelaren ändras. Så absolut, båda de parametrarna är med. Sen som det står exakt vad spelaren har i lön, eller mer att jag och Ola har en uppfattning, det vet jag inte. Men det är klart att vi behöver ha koll på både spelarens kontraktslängd och avtal.
Men kan det bli så att Ola liksom, nu har jag fått nys om den här spelaren, Adrian, åkt dit och titta och sammanställa all statistik?
Ja, så skulle det absolut kunna vara.
Men det har inte hänt än, eller?
Ja, jo, men det är någon spelare som vi har åkt och wow, den här tycker vi är spännande, den honom ska vi åka och titta på. Så jo, det kan ha hänt.
Det känns ju ändå som något av ett drömjobb om man är fotbollsintresserad, så där, eller?
Vad sa du?
Det känns lite som ett drömjobb.
Ja, absolut. Jag kommer ihåg, jag var hemma nu kring julen och rensade på mitt gamla pojkrum och hade liksom, inte blädde block, men gamla
Kimberg som ny tränare i
Bromma-pojkarna. Ja, det hittar jag väl säkert någonstans. Men jag tänkte mer på kollegieblock. Det har suttit och skrivit upp Sverige-England från 2004. Den här tiden gjorde den här spelaren målet, och skrivit upp laguppställningar och grejer. Och jag tror att jag alltid har varit riktigt, riktigt fotbollsnördig. Och att få pyssla med det här nu, både analysdelen och scoutingdelen, det som du säger, det är ett drömjobb. Och kunna ha betalt för att få titta på fotbollsmatcher och jobba i en elitmiljö. Jag trivs väldigt, väldigt bra med det, och också väldigt, väldigt bra med mina kollegor.
Hur mycket tid lägger du på det här, skulle du säga? För jag antar att att snacka lite med Theo, är det att du får en uppenbarelse ibland på nätterna, den där spelaren, han är bättre än
XX? Ja, det kan nog hända. Men det är väl inte så konstigt heller att du, när du inte är fullt medveten, även tänker på det du har tänkt på dagen. Det är väl så drömmar funkar, har jag förstått, utan att vara någon expert på det. Så det är klart att man kan vakna upp på natten, eller kanske till och med när man inte kan somna, och ligga och fundera på hur blir det nu på den här positionen, eller vad händer om. Men nej, jag försöker gå upp tidigt på morgonen och vara på jobbet vid 7, och sen så brukar vi väl gå därifrån vid 5-6, men då har vi ofta tränat ihop under dagen, och arbetsdagen ser ut som ungefär för vem som helst på vilket jobb som helst, ungefär samma mängd tid. Sen så i det här jobbet är det svårt att koppla av helt, för det är alltid någon rådgivare som hör av sig, eller Ola har sett på någon spelare, eller Daniel och Theodor funderar kring någon taktisk lösning inför matchen på helgen. Så det är väl snarare det då, att det är svårt att koppla av helt. Men annars så jag känner verkligen inte att vi lägger ner för mycket tid på det här, eftersom det ligger så nära vad jag ändå hade gjort på min fritid.
Kan det vara så liksom att du ser någon match på TV också, så bara, ja, den där spelaren är intressant, och kollar upp honom?
Ja, så skulle det kunna vara. Däremot så det många av matcherna i Sverige ser jag, då blir det ur ett jobbperspektiv som du sitter, även om jag skulle sitta och titta med någon polare, kanske se på ett Stockholmsderby, så då anlägger man det här jobbperspektivet, och internationella matcher ser jag faktiskt väldigt sällan. Då prioriterar jag Office eller Tunna blå linjen eller vad det skulle kunna tänkas vara för tv-serier som är aktuell istället, för att faktiskt kunna koppla av lite grann.
You guys, are you serious about this?
Det känns ju, om man tittar lite hur ni har agerat här under vintern, så känns det ju som ni har öppnat er mer mot grannländerna lite här med... Ja, jag hade ju en spelare här från Island och Estland. Är det en utstuderad taktik, eller?
Vi vill ju ha så bra spelare som möjligt. Och både Runar och Vlasi hittade vi i andra länder, och de, så var de intressanta, men de hade lika gärna kunnat spela i Sverige och varit intressanta.
Men det är inte så att man tänker, ja, Island, där är det liksom bra prisnivå, bra spelare, vi tittar där, att det kanske är svårare. Aha. Med division 1 liksom. Det är väl kanske lite tuffare konkurrens ibland, om det är en bra division 1-spelare känner ju alla i Sverige till det förmodligen. Ja,
jag tror att det är många svenska klubbar som har bra koll på både de isländska ligorna och estländska ligorna också. Det ingår väl någonstans i
närområdet.
Ja, och i de rekryteringsansvarigas uppgift att ha koll på marknaderna runt omkring dem. Men det är klart att Runar spelade ju förra säsongen i isländska andra ligan. Det kanske inte är där alla klubbledare i Sverige tittar först. Men nej, jag vet inte, utstuderad strategi. Vi vill ha så bra spelare som möjligt, och nu dök upp en möjlighet att bekanta oss med Runar, så får vi se vad som händer sen.
Mm. Men, hur hittar ni de här två, Runar och Vlasi?
Ja, men bägge två har varit spelare som har funnits med i någon form av listor, om man så vill. Där de har egenskaper som har stuckit ut. Och bägge två har även haft funnits med i någon form av nätverk som jag och Ola byggt upp, där deras namn har nämnt. Så det var ju från början så var det vi som tyckte att spelarna var väldigt intressanta, men det kopplat till att spelarna, inte själva men kanske via rådgivare, det dök upp en möjlighet att få bekanta sig med dem. Så, och tillsammans då med deras klubbar som tillät dem att ta sig hit, så kom de här möjligheterna upp. Så från början så är det vi som har gjort ett bra, eller förhoppningsvis bra, scoutingarbete, och i att lära känna dem ingick att ta dem här i träning och även match. Så det är väl så.
Hur är det fler från liksom de trakterna på din lista? Jag tänker Island, Finland, Estland.
Ja.
Ja, kan du säga något om liksom, det är ingen hemlighet att ni tittar på vänsterback till exempel, haft två här. Vad är det mer som
vi har haft, en och en kommer, ja, precis, ja. Kommer imorgon. Men det gör vi. Och sen får vi se lite vad som händer med hur stora möjligheter vi har i budgeten.
Är det något du vet?
Ja, där bollar jag Ola också. Absolut.
Men det finns pengar för tillfället antar jag, eller?
Ja, där får vi väl så här. Man får väl se, dyker det, där vi pratar agera-reagera. Dyker det upp en möjlighet som är intressant, då kanske vi får reagera och se om det finns möjligheter. Är det så att vi inte hittar någonting som är intressant, då blir det en icke-fråga om det finns utrymme eller inte. Då kommer vi inte göra något ändå. Jag tycker att vi har en bra trupp. Men vi får se, dyker upp något som är intressant, får vi ta ställning till det då. Mm.
Men de här spelarna som har varit här, det finns läge att agera om ni vill?
Ja, jag vet inte om det finns, om vi har möjlighet nu att ta in två spelare till i truppen. För man också se vad som är på väg ut. Är det något som kommer försvinna? Transferfönster i många länder är fortfarande öppna, även om det var några av de större som stängde i början av den här veckan. Och då blir väl agera och reagera. Ja, någon försvann, det dök upp en möjlighet i truppen, kan vi göra något då? Vi får se. Så jag skulle inte säga att vi nödvändigtvis har möjlighet att ta in två spelare till, utan man får ta ställning till varje spelare när det blir konkret helt enkelt.
Mm. Men blir det inte konstigt då att ta hit två spelare och sen så kanske de imponerar jättemycket? Ja, men vi har inga pengar.
Nej, precis. Då skulle man kunna se på det. Man skulle också kunna se på det som att nu har vi bekantat oss med spelaren. Vi har etablerat en relation med spelaren, med klubben, med rådgivaren. Förhoppningsvis har vi visat upp Sirius, Uppsala, Sverige som en bra miljö för den här spelaren att utvecklas i. Är det nu, om ett halvår, om ett år? Vi får se. Det kanske aldrig blir någonting, men att Sirius bygger upp ett varumärke i andra länder som vi gör nu med Estland, med Island, det tycker jag är jättebra. Och sen får vi se hur det blir med Runar och Vlasi, om det är så att de kommer spela fler matcher för Sirius. Vlasi kommer vi se här igen om bara 10 dagar, förhoppningsvis då, med Flora, så då får vi se, möjlighet att se på honom igen, och de kommer vi följa framöver också.
Vad tycker du är svårast med det här uppdraget?
Jag vet inte. Alltså, det är mycket, mycket som är svårt. Och framförallt så är det väl så att man aldrig vet helt säkert. Du kan inte säga att en spelare kommer lyckas. Eller, det är kanske lättare att säga att en spelare inte kommer lyckas. För då går vi på det och bestämmer oss för att inte ta hit honom. Då är det enkelt att säga att det blir svårt att motbevisa. Men det är svårt att veta om en spelare kommer lyckas eller inte. Förhoppningsvis så gör vi ett så bra jobb så att vi kan komma nära att vara säkra. Men helt säkra är det aldrig möjligt att vara.
Mm. Vi pratar ju lite om marknader som liksom är intressanta. Finns det, kan man vända på det, marknader som kanske inte är superheta? Jag tänker på liksom Afrika, i ganska stor process att ta hit någon ung spelare från Afrika som kanske aldrig varit i Europa tidigare. Jag tänker Sydamerika.
Ja, precis. Och nu är det dessutom svårt med en covid-situation där det inte är helt enkelt att ta sig in till Sverige från olika länder. Där det krävs arbetstillstånd, och för att få arbetstillstånd så måste du ju ha ett avtal för att spela här. Så då blir provspel väldigt svårt från vissa länder. Så det är sådana saker, absolut. Vi tycker att det är viktigt att spelarna ganska snabbt kan akklimatisera sig till laget och kulturen i laget, men också till Sverige. Och då är det viktigt att man kan behärska, inte nödvändigtvis svenska, men i varje fall engelska. Det blir väldigt, väldigt svårt att ta sig in i gruppen och även känna sig som hemma i stan här om du inte behärskar engelska. Så det gör ju att det är en del marknader som försvinner ut av den anledningen.
Hur påverkas jobbet då av pandemin, skulle du säga? Alltså, jag antar det blir inga scoutingresor direkt ner till höger och vänster?
Nej,
eller?
Å andra sidan är det där vi ska börja åka på scoutingresor. Det kanske är ett sista steg i en rekryteringsprocess, att åka till en plats, besöka spelaren i dens vanliga miljö. Så det är mycket vi kan göra ändå. Åka runt i Sverige och titta på fotbollsmatcher har i viss utsträckning gått fortfarande. Så ja, lite påverkas, men det är ju egentligen bara den här lilla sista delen som är omöjlig. Men det är utifrån hur jag jobbar som scout. Det finns säkert andra scouter som tycker att det är en jätteviktig del i att åka runt och titta på massa fotbollsmatcher, och för dem är det ju svårare. Så ja, utifrån mitt perspektiv så har det inte påverkats så mycket.
Men du nämnde tidigare det här med liksom hur man är som person och sådär. När kommer det in i rekryteringsprocessen? Och det spontant känns ju, om man börjar fråga runt, då läcker det väl också ut, eller?
Mm. Så kan det vara. Det handlar ju lite om vem man frågar och vad man har för relation till den personen också.
Hur lägger man fram det på ett smidigt sätt då?
Ja, jag vet inte hur man lägger fram det på ett smidigt sätt. Jag vet inte om jag har lyckats lägga fram det på ett smidigt sätt så här långt heller.
Vi är eventuellt intresserade, eller?
Ja, det blir väl att jag försöker vara så tidig som möjligt med det. Och läcker ut, ja, det kanske påverkar oss lite negativt. Men förhoppningsvis så blir det större vinningar på det i slutändan, att vi hittar rätt person. Vilket är kanske ännu viktigare då, än att media eller någon annan skulle få reda på det. Så är det tidigt att vi inser att den här personligheten passar inte i vårt lag eller i vår grupp, nej, då är det bättre att vi tittar på andra spelare. Sen är det där alltid svårt att avgöra också hur är en person och hur är en personlighet. Är det beständigt eller är det någonting som man kan utveckla över tid? Och om du var på ett visst sätt i en viss grupp vid en viss tidpunkt, är du alltid så eller är det annorlunda? Det där är också lurigt. Så tidigt som möjligt, för det är en väldigt viktig del.
De här utländska spelarna, de är ju här och, eller har varit här på provspel då. Är det liksom också för att bygga en bild rent personlighetsmässigt? För där kan jag tänka mig att det är svårare att ta reda på via referenser hur de är.
Ja, det är en jätteviktig del. Men kanske framförallt skapa en relation. Fattar vi tycke, då är goda möjligheter att gå vidare. Fattar vi inte tycke, nej, det är... Men är man här över tid, kanske allra helst som Runar då, då får vi möjlighet att lära känna honom. Hur är han i träning, hur är han i match, blir nervös, blir inte nervös. Ja, ju mer tid man spenderar ihop, desto säkrare blir det ju på hur personen och spelaren är. Och det är väl, ja, de spelarna som vi har i vardagen, de har vi ju bra koll på.
Men om vi tar Mauro Savastano då, dagens nyhet. Han var ju här 2 dagar. Mm. Nu ska han vara här 2 dagar till och spela en match den tredje dagen.
Ja.
Vad, liksom, har du kollat upp någonting kring honom sen han var här sist? Han har väl inte spelat någon fotboll vad jag känner till?
Nej, precis. Det här är ju från början Ola som har, för under hösten, de 2 dagarna som han var här, så var inte jag här. Så det ska faktiskt bli jättespännande att se honom både i träning och sen också i match. Och det var ett tag sedan som han spelade match sist, men där har jag kikat såklart. Och det är en välskolad spelskicklig ytterback, bra både offensivt och defensivt. Men det är inte så att jag har grottat ner mig i vad han har gjort sedan han var här sist. Utan vi får prata med honom när han kommer. Han landar nu i eftermiddag. Så det ska bli spännande att träffa honom imorgon. Jag har inte träffat honom tidigare.
Om vi blickar framåt lite då. Vad känner du att du vill göra inom fotbollen?
Daniel ställde faktiskt samma fråga när vi hade en liten ledaraktivitet ute i Vårdsätra här i början av året. Jag vet inte. Jag vill jobba med fotboll. Vilken roll? Svårt att säga. Tidigare har jag alltid tänkt mig som en tränare. Och det hade jag verkligen kunnat se mig göra. Jag är inte säker på att det är där mina styrkor kommer till bäst uttryck. Utan det kanske är mer en övergripande roll. Och det har jag faktiskt gjort nästan mer än varit tränare under tiden som jag varit i Sirius. Först i akademin, men nu är det ju en mer övergripande roll även i A-laget. Jag tror att jag är liksom vass på att organisera, administrera, planera, ordning och reda. Sådana delar. Och då kanske det är mer åt Ola eller Christer hållet. Och inte minst med tanke på att jag också har en, eller snart i varje fall har en utbildning som kanske kan ha något värde där, så ser jag det inte som otroligt att det kanske mer är en sån roll framöver. Men jag tycker det är fantastiskt roligt att vara på träningsplanen också och coacha i matcher och förbereda inför matcher, och pulsen under matcher trivs jag väldigt bra med också. Och något som jag kanske tyckte varit allra roligast har varit att jobba med och utveckla unga spelare och unga personer och se dem blomstra. Och det är klart att jag blir lite extra glad när jag ser de här 04-erna som jag har följt under hela min tid i Sirius, att de får ta sina första stapplande steg i A-lagsmiljön. Så jag kan inte ge något svar, för jag har alltid tidigare drömt om att få träna ett allsvenskt lag, men jag är inte säker på att det är det jag kommer vilja göra i framtiden längre, utan det kanske är något annat. Men det hade varit häftigt att i någon roll se Sirius ta en titel. Och kanske allra helst se någon akademispelare lyfta en pokal på Carolina Rediviva. Det hade varit häftigt. Men vad jag gör i det vet jag inte.
Vad tror du om säsongen som kommer?
Jag tror att vi kan bli ännu bättre än i fjol. Att vi kan bli jämnare sett över säsongen. Vi fick en dal mot slutet av året. Och det tror jag att konkurrenssituationen i truppen kommer göra att vi kommer bli bättre säsongen nu. Det var flera av de spelarna som lämnade som inte spelade så där jättemycket, och förhoppningsvis så kan de spelarna som kommer in vara med och spela mer. Och får vi ordentlig utväxling på nytillskott på några yngre spelare som kommer ta ännu större kliv, och även några av de äldre Nahom som gjorde en jättefin fjolårssäsong, han kanske kan ta ytterligare ett kliv och slå ut riktigt ordentligt. Så då tror jag att vi kan få ett bra år. Sen vad det kommer landa i placeringen, det är svårt att säga. Men vi ska bli bättre än förra året.
Ja, då tar vi en drös lyssnarfrågor här som har kommit in. Är vi då Sirius nära Filip Örnblom i Öster?
Nej, nära skulle jag inte vilja säga att vi är.
Men är det någon ni är intresserad av? Eller?
Han, precis som alla andra mittbackar i Allsvenskan och Superettan, står på en Excel-lista. Men det, som sagt, det gör alla. Mm. Och det är klart att jag följer Superettan. Han gjorde en bra säsong i fjol.
Hur säljer ni in Sirius för att övertyga spelaren?
Framförallt som en förening där alla jobbar stenhårt för att bli bättre. Som individer och som lag. Och väldigt många spelare trivs i det. I att man går till jobbet och gör sitt absolut bästa. Och där tycker jag Daniel har varit klockren, och Ola har varit klockren också i de samtalen som jag har varit med i. Spelsättet är också många som har imponerats av. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi har en identitet i hur vi vill spela. Att det är någonting som vi kan vara stolta över. Jag vet att Theodor var inne på det också när han var här. Och det delar jag med honom. Att vi ska ha en identitet både i kulturen och i spelsättet. Och det har Daniel också pratat om. Och de delarna, det är fundamentet för allt vi gör. Så det är de sakerna. Sen, ni vet, jag som har flyttat hit, Uppsala är en fantastisk stad. Allra helst i den åldern som många spelare är i. En yngre stad, men ändå med aner och rikt kulturliv. Och jag trivs oerhört bra i Uppsala, och det tror jag att många som flyttar hit gör också. Och för oss är det en viktig del att spelarna ska trivas och bo i Uppsala. Och det är en del också.
Är det mycket hemlighetsmakeri mellan klubbar för att inte avslöja intresse?
Ingen aning, jag pratar faktiskt inte med andra allsvenska klubbar. Så.
Men är det något du tänker på? Att nu får man ha radiotystnad här så att inte någon annan snappar upp min spelare? Eller?
Jag vet inte, jag pratar ju med rådgivare och med Ola och tittar framförallt på spelare. Så jag vet faktiskt inte hur det ser ut mellan klubbarna. Så.
Ja, men till exempel Sinjavski här, till exempel. Gick ni inte ut med att han var på plats?
Nej, och där handlade det nog mer om en överenskommelse mellan klubbarna för formerna för hans träning här. Med Keflavik så var det inga konstigheter alls som i Flora. Det var väl mer så. Och var det någon som hade frågat på torsdagen, men det var ingen som var på träningen på torsdagen, så det var ingen som frågade då. Det var väl mer så.
Varför gick ni inte för Ali Suljic?
Just nu har vi 4 mittbackar i truppen. Sen så kanske det skulle kunna vara så att man kan vara fler om man kommer spela med 3 mittbackar, det får vi se. Men just nu så har vi 4 mittbackar i truppen som vi tror mycket på.
Hur mycket i värvningsbudgeten finns kvar?
Ja, det var lite som vi var inne på tidigare.
Det beror på vem det rör.
Ja. Kanske. Ja.
Var Ademi realistisk?
Han gick till Djurgården, så det betyder att han inte var liksom realistisk, för han hamnade inte här. Så. Och sen är det ju svårt att vara realistisk liksom på 0-100. Det går inte att säga riktigt så. Men det är som Ola sa också, vi följde honom ordentligt under förra året. Han har egenskaper som jag tror är intressanta. Kommer han klara av omställningen till fotbollen i Sverige? Vi får se. Men vi hade bra koll på honom.
Men ni var inte supernära en övergång där, eller?
Jag var ju supernära. Hur långt ett snöre, men ja, nej. Han hamnade i Djurgården.
Berätta om mejlet med stort M.
Det måste ju vara mejlet som jag skickade till bröderna Bernevall, antar jag. Och det var ju som jag var inne på tidigare om min Sirius historik, att jag började följa Sirius ordentligt via just blåsvarta baksmällan. Och jag vill minnas att det här var någon gång 2015 kanske, som Sirius skulle möta Utsikten i Göteborg. Jag samlade mod och skrev mejl till dem och frågade om jag fick ta rygg på dem och stå i klacken under matchen. För jag hade ingen att gå på Sirius med. Och det fick jag. Och gick väl till Tigris kolgrill, vill jag minnas, att stället hette innan matchen. Och träffade Johan och Oskar och många fler också. Fick en Sirius halsduk från Jesper, vill jag minnas att det var. Kanske. Ja, jag vet inte fan. Nu svor jag jämnare på den, det får bättra mig. Men det var det mejlet, och sen även innan dess så har jag följt nästan alla avsnitt som Oskar och Johan har gjort i blåsvarta baksmällan.
0-0 kan det ha blivit, eller? Har det inte usel matta, va?
Jo, men jag vill minnas att Johan Andersson kvitterade på en volley.
Ja, så det blev 1-1.
Ja. Det är vad jag tror.
Ja, jag minns att jag åkte taxi dit och han hittade inte taxi i chaffisen.
Till Rudalen.
Ja, så att han släppte mig vid någon jävla ishall.
Ja.
Det är i närheten, va?
Jo, men det är väldigt nära. Jag tror att man kan komma så mycket längre.
Ja, det går nog
ändå. Okay.
Vilken är din favoritknop? Det tyckte jag var en intressant fråga som jag inte har någon
aning. Jag har ju seglat lite när jag var liten. För det var knop, eller hur?
Ja.
Jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ens ihåg någon. Finns det någon som heter typ råband?
Ja, råbandsknop finns det.
Ingen
aning. Nej, låter bra. Ja, det är väl den mest klassiska.
Är det det?
Ja, det är väl den man...
Låt oss ta den.
Vem är det som golar till Bosse om alla spelare vi är intresserade av?
Det är väl... fråga Svenska Fansforumet. De har väl koll.
Ja, kanske. Var det du som bestämde tröjnummer åt de nya och de som fick byta?
Ola bestämmer tröjnumren, men jag har väldigt bestämd uppfattning om tröjnummer. Så jag var
vad går den ut på?
Från början går det ut från en brittisk tradition om tröjnummer efter position.
Den kan bli svår att få till.
Ja, den går ju inte att få till när du har satta tröjnummer, alltså squad numbers. Men i den bästa världen så har du ju alltid en startelva med 1-11. Och ska man vara riktigt romantisk ska man väl också spela 4-4-2 och bara knock it long på en nia högst upp. Men så romantiska ska vi inte vara, och ha 1-11 kommer ju heller aldrig gå så länge som vi har squad numbers. Men ja.
Ja, men Nahom, han bytte ju här från 99. Det känns ju som att du inte gillade så mycket det numret till 11.
Nej, som sagt var, 1-11 är bra. Och sen så är 21-22 next best. Och så 30-11 blir det sämre.
Var går gränsen då? Vad får man inte ha för nummer?
I den bästa av världen så ska du ju ha lika många tröjnummer som du har spelare i truppen. Ja, spelarna har lite att säga till om också. Och David Mitov Nilsson har ju 91 till exempel. Men det är klart att enligt min, min uppfattning är att det bästa är om du har lika många spelare i truppen som du har tröjnummer, eller tröjnummer som du har spelare i truppen.
Ja, 1-25.
Ja, eller 33 om du har 33 ja. Spelare.
Ja, men det där får du ge dig, känns det som.
Ja, precis. Det är Ola som bestämmer i slutändan. Och, så, ja.
Yes. Grymt, Adrian, men stort tack för idag att jag fick komma hit. Blev ju en dag försenat också på grund av snöstorm. Får vi be om ursäkt för alla som har suttit uppe och väntat i onödan. Are You Serious är tillbaka igen nästa vecka, hoppas jag. Men i vanlig ordning är det ju logistiska utmaningar var fjärde vecka. Men det ska nog lösa sig. Så stort tack för att ni har lyssnat idag. Tack, Adrian.
Tack, Daniel.
Så hörs vi snart igen.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Unionen.
Hej! Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.